Okay, whoa, whoa.
Whoa.
Yeah.
Whoa, whoa, whoa.
Nick Afton.
Whoa.
Oh.
Whoa, 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 whoa.
Do we have a mirror?
Well, 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 well.
Whoa. 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 Oh,
oh,
that's not me. Oh.
Well, 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 well.
Uff, fy fan alltså. Uff, vi måste ha sett det, men det känner jag.
Ja, annars skiter jag ner mig här.
Ska du skita ner? Jag tror det var någon annan som skulle skita ner sig.
Bebis.
Ja, just det. Det var därför vi körde och kimmade lite. Det stämmer att du har blivit fader, va?
Ja, det är korrekt.
Grattis, Sebbe.
Tack.
Vad blir det för något?
Det blir en flicka.
En tös. Fråga, har du sagt till henne I am your father så hon vet vem som är hennes pappa liksom?
Nej, jag måste köpa en sån nördig Vader-hjälm först. Jag kan inte säga.
Vad glad hon kommer bli då.
Säkert.
Kan hon ha tricks ännu?
Ja, hon kan hoppa genom typ eldringar samtidigt som hon jonglerar med motorsåg. Det är inte illa för en 3 dagar gammal bebis.
Nej, verkligen inte.
Nej.
Nu har du varit pappa i typ så här 4 dagar, någonting?
Ja.
Vad är största skillnaden på livet nu, före och efter?
Jag vet inte än. Jag tycker det är rätt samma.
Okej. Okay.
Förutom att man inte kan typ gå in och duscha om inte modern är där. Det är väl typ det jag har märkt, men annars är det väl rätt samma än så länge.
Till ni som sitter och undrar vad fasen vi håller på med. Välkommen till Pixelklubben 64. Jag heter Mange.
Och jag heter Sebbe.
Jag heter Mange och jag heter Sebbe.
Dunde.
Ja.
Ja, och det är ju faktiskt en podcast där vi snackar om gamla videospel och en massa minnen från 80- och 90-talen.
Ja, det stämmer gott. Och i varje avsnitt så pratar vi om ett spel. Och i dagens avsnitt har vi valt ut Star Wars Shadows of the Empire till Nintendo 64.
Ja, och det är ju faktiskt av en anledning med.
Ja, just det.
En väldigt retro anledning för oss i alla fall. Star Wars Episod 1 har ju faktiskt biopremiär igen i 3D.
Ja, det har det.
Oväntat, måste jag säga.
Angående det du sa att det känns retro, hade det här varit för 3-4 år sedan så hade det inte känts retro att den filmen skulle visas på bio, men nu känns det helt plötsligt väldigt nostalgiskt. Ja.
Man tänker att den är ganska ny, men den är ju rätt gammal nu.
Jag har sett filmplanscher för den och de har designat om den.
Den var rätt snygg faktiskt.
Ja, och de har ju Darth Maul i centrum på den bilden jag har sett i alla fall.
Ja, det var den. Ja, den ser lite ut som de gamla filmerna, va?
Ja, fast den jag såg var liksom inte så här målad, utan den var, det var mer fotoaktig.
Ja, men det var nog den jag såg. Men jag tyckte den påminner mig om de gamla på något sätt. Eller någon sån här DVD-utgåva, de gamla eller någonting. Den var i alla fall rätt snygg.
Ja, han Darth Maul. Han borde ju varit med i alla 3 prequel-filmerna. Han skulle inte ha dött i ettan.
Nej, de gjorde en väldigt stor grej av att han var en ny sån här Sith. Och så bara, han var ju knappt med. Han sa ju ingenting när han dog väldigt.
Men att han inte sa så mycket gjorde ingenting. För att han, jag var rädd att innan filmen skulle premiär då 99 var jag rädd att han skulle vara en sån här ninja-fjant som sa typ haja, haja och sånt.
Ja, det är sant. Men han var ändå väldigt, han kändes mer som en statist på något sätt.
Verkligen.
Han blev rätt besviken. Med tanke på att typ alla figurer och prylar var liksom han.
Ja, han var ju liksom det, han var ju mer fokus innan film än själva Anakin ju.
Jo. Och sen var det bara den där töntiga ungen han.
Jag hade ju en dröm efter vi hade sett Episod 1. Det var ju att Darth Maul, för jag var ju besviken på att han dog i ettan. Jag drömde att han skulle vara med i Episod 2. Eller att hans spöke skulle vara med i Episod 2. Okay. För att jag tyckte i den här låten av Jankovic som vi kommer spela senare i avsnittet, så sjunger han något i stil med "He ended up with Darth Maul and now he's a ghost." Och jag trodde att Darth Maul var en ghost, att han sjöng om det. Men han sjöng ju om Qui-Gon Jinn som var en ghost. "He ended up with Darth Maul and now he's toast." I vilket fall, jag drömde att Darth Maul skulle komma tillbaka till tvåan som ett spöke. Och Där han är röd i ansiktet var han istället så här isblå. Så att han var svart då, där han är svart i ansiktet. Fast istället han är röd. Ja, i vilket fall. Men den drömmen uppfylldes ju inte, så att säga.
Nej, fast jag blev ändå inte jätteledsen för att Boba Fett har alltid varit min favorit och jag tyckte att det var jävligt coolt att liksom var hans pappa Jango Fett som skulle vara med i tvåan.
Ja, och jag undrar fan om inte Jango är coolare än Bobba.
Jag vet
Om man ser till själva utrustningen.
inte. Ja. Men du, av de tre filmerna, är inte tvåan bäst ändå?
Nej, jag tycker ju, alltså den jag helst ser om av alla, det är ju ettan.
Jo, fast den är ju jävligt tramsig.
Ja, men tvåan är så jävla krystat. Skriv de dialogerna som Anakin och hon.
Padme.
Ja, de är ju så.
Fast hon är jävligt snygg dock i filmen. Natalie.
Ja. Det berättas så snabbt. Han skulle egentligen använt kraften för att hon skulle bli kär i honom, tycker jag. Att han är lite lurig på det sättet.
Får en i säng, såhär ond.
Ja, precis. För att det går ju för snabbt för att hon inte vill ha honom, till att hon bara öppnar sig och sen. Ja.
Ja.
Men det känns precis
Ja.
som att de berättar för oss att de här är unga och vackra och de är kära i varandra. Men man känner inte att de är kära i varandra. Det känns bara så
Nej.
konstlat.
Men jag tycker alla de tre filmerna, tycker allt känns stelt och konstgjort.
Fy fan, jag blev besviken. För jag trodde verkligen trean var så här. Först efter
Ja.
ettan så tänkte jag, okej, tvåan kommer bli bättre. Och sen
Det
efter
är väl
tvåan
typ.
tänkte jag, okej, trean kommer bli verkligen Star Wars. Alltså krig i rymden. Men.
Men det är väl typ slutscenen som är det enda bra med trean.
Vilket är det, Operation 60?
Ja, men det här när han får Vader-hjälmen på sig och det. Då känns det ju som de gamla, men det är liksom sista scenen av hela nya trilogin, så att det är lite fail. Nej, jag köpte ju faktiskt trean då för, ja, det var väl vi som sa det för några år sedan för att vi fick för oss att den var bra. För vi hade sett
Just
den på
det.
bio, så bara satt vi och pratade med den här filmen, den var liksom värdelös.
Det hade kunnat släppa som en kommentarspår kanske. Man sitter och
Ja.
babblar. Ja.
Nej, men, nej. Men en kul grej med den här episod 1 är att den ska visas med svenskt tal. Känns ju jävligt tramsigt.
Undrar ju typ så här, wipe them out, all of them.
Det gör de alla.
Ja, det är Gunnar Armblad, det är det ju, Skeleton.
Förgör dem.
Eller han i Dino Riders, han i Krulos, förstör dem allihopa, dinoryttarna.
Och Anakin är såklart han Kim Sulocki, va? Hej, mamma! Nu att han, som alltid med, var 90-tals
Jag tänker på han som heter
barnprogram.
Jeremy i He-Man, han elaka kusinen. Vad tramsig du är, jag vill inte göra det där.
Ja,
Är det han,
vad
eller?
heter du då? Jag heter Vapenmannen. Det var inte mycket till namn.
Fast jag kallas egentligen för Duncan. Ah, det var inte mycket bättre än här.
Ja, inte. Nej, jag tänkte mer på den här skrika. Det låter som ett barn fast det är en vuxen och han låtit så i typ 25 år nu.
Ja. Är det min tur att gå till brevlådan och kolla om jag har fått något?
Ja, kör på. Ja, då har vi fått några snälla kommentarer och först ut är Henrik Svensson som skriver yes, nytt avsnitt, helt klart en höjdpunkt i veckan.
Oh, skriver han det?
Ja, känns kul faktiskt.
Ja.
Och då svarar Andreas Fennhagen, stämmer in och säger yes, jag också. Perfekt att ha i öronen på jobbet imorgon. Och sen så fortsätter han med att kommentera på förra avsnittet där vi pratade om
Men allt det här
att...
handlar ju om förra avsnittet.
Va?
Ja, skitsamma. Förra avsnittet. Ja, det var inget.
Ja, liksom. Förra avsnittet sa ni något om att det borde finnas ett band som lirar Sunsoft och det gör ju vi i utropstecken. Rest in Pixels heter vi och finns här på Facebook. Ha det bäst, gobbar. Med O, då har han stavat rätt på det med.
Ja, precis. Gobba, ja. Men Rest in Pixels.
Fan, det är ju skitcoolt att de spelar Sunsoft Rock.
Men Andreas Fennhagen, skicka in något du är nöjd med
Ja, så
till
spelar vi
oss.
upp det såklart.
Till men, någon länk till pixelklubben64@gmail.com eller någon bifogad fil eller någonting väl.
Så har vi med den. Någon låt.
Och det har vi lovat också. Det har vi lovat Robin Uffe Niklasson också. För han hade ju också spelat in en spelmusik.
Just
Megan,
det,
någon från Megaman
Mega
2.
man var det.
Så, ja.
Ge oss allt ni har. Sen skriver Elias Falsberg, tror jag bestämt han heter. Gotte för örat och nostalgin.
Gott, gott.
Go podcast.
Han trycker liksom in den i örat.
Ah, ge mig.
Du, förresten, angående förra avsnittet.
Mm.
Där sa vi att vi tyckte att Gizmo var en av de gulligaste och coolaste spelfigurerna någonsin.
Ja.
Jag hittade ett gammalt nummer av Nintendo-magasinet från slutet av 1991. Där de gjorde en sån här rankinglista över årets bästa spel och årets bästa allting. Gizmo var med på topp tre bästa spelkaraktärer i året faktiskt. Ja.
Och vad var det för karaktärer han fightades mot i året?
Megaman och Mario.
Sen har vi fått lite nya medlemmar av Pixelklubben 64. Magnus Kvint, Henrik Jäghagen och Daniel Bergman. Då har vi 37 likes. Behöver vi 27 till för att få ihop det magiska numret 64.
Vi får ju låta någon gärna mejla in och berätta vad vi ska göra när vi får 64 likes.
Ja, det vet vi inte, men...
Nej, det får ju någon får mejla in som förslag på. Det är vårt mål i alla fall att ha 64 eftersom Nintendo 64 är vår favoritkonsol.
Men vi kan ju göra något skit. Vi kan
Ja.
hälla något över sen.
Ja, skicka
En
in och
hink
mejla.
eller något. Ja, en hink, en spann och så någonting vi ska hälla över oss. Den vätskan som får mest likes häller vi över oss i podcasten.
Vi får inte vara farligare än typ ketchup och sådana grejer. Vi vill inte ha såhär
Fast
tapetklister med eller någonting.
det är rätt värdelöst för... Hade vi haft ett TV-program så hade det varit kul, men nu. Känns lite.
Jag kan gå i god för att du gör det i alla fall.
Ja. Då kanske vi ska börja snacka om veckans gamer.
Det gör vi.
Far, far away. Long time ago. Far, far away.
Kiss a Wookiee, kick a droid, fly the falcon through an asteroid, till the princess is annoyed. This is spaceships, it's monsters, it's Star Wars, we love it, come and help me. Obi-Wan, X-Wing fighter, and the blaster gun, dance with Ewoks, so what fun. This is spaceships, it's monsters, it's Star Wars, we love it. Get in there, you big furry oaf. I couldn't care less what you smell. I take orders from
Jo, Star Wars Shadows of the Empire släpptes såklart av LucasArts Entertainment Company. Och det är ju där man spelar som den här viktigpetten Dash Render.
Och... Eller så är han ett högfärdsas.
Ja, i vilket fall... Det här spelet släpptes ju på releasedagen i Sverige av Nintendo 64. Och de andra spelen som fanns tillgängliga den dagen, den 1 mars 1997, det var ju såklart Super Mario 64 och Pilot Wings. Jag vill minnas att Ray skulle släppas då också, men blev framflyttad slutet av april istället.
Ja, jag fick för mig att det också släpptes då, men kanske inte gjorde.
Nej, det var någonting där, något strul. Du var minst du från den dagen, Nintendo 64s release i Sverige.
Jag köpte den på releasedagen.
Oh.
Eller jag fick den till och med dagen innan. På ett jävligt dåligt sätt så här efterhand. Men då tänkte man inte på det. Jag köpte den på avbetalning på Torn. Det var hyrstället som hade sån här överpris och sjuk jävla ränta. Jag köpte en konsol med Mario 64. Och om någon anledning så gick jag in där dagen innan. Och frågade om de hade fått in Nintendo 64. Och så sa han typ, han gobben där, bara, ja fast vi får inte sälja den egentligen, men jag kan göra ett undantag. Så att jag hade ju den dagen innan alla andra. Det var rätt fräckt. Och jag kommer ihåg att den kostade 98 spänn i månaden. Eller något sånt, eller 100. Typ 50 spänn för konsolen och 50 för Super Mario. Och det var ju vad jag hade i månadspeng då. Och då sa min mamma typ något i stil med att ja, men nu kommer du få betala det här i typ 2 år. Så du vet, så kommer du inte kunna liksom köpa något annat. Och så jag bara nej, men jag vill ju ha Nintendo 64 så det är ju lugnt. Men det är liksom, en månad efter så hade jag ju ångrat mig. Men alltså inte för att det var dåligt på något sätt, men för att jag insåg att jag skulle inte ha ett öre, du vet, på 2 år. Fast det var fan värt det, och det var så jävla, jag tyckte det var så jävla coolt. Alltså när jag fick hem den och jag satt och spelade på kvällen och om liksom Super Mario i 3D. Det var så jävla speciellt, verkligen.
Ja, jag var ju rädd.
Det är ju alltid för nya grejer.
Ja, jag tyckte ju att det här var lite fel. Först, men från första gången jag spelade spelet ordentligt så insåg jag ju kvaliteterna med det spelet ju.
Men vänta lite, du hade väl inte ens en Nintendo 64?
Nej, jag hade ingen Nintendo 64, men jag spelade, men jag hade, just det, de hade det på leke av någon anledning. Så man kunde prova. Jag vet inte om de hade en importerad amerikansk innan eller någonting.
Nej, jag vet inte. Jag vet att jag också spelade innan den hade släppts.
Ja.
Och sen kom jag också att jag gick dit med mamma och skulle kolla, vet, vad det fanns för spel typ någon vecka efter jag hade köpt den. Och då hade de det där.
Vilket? Så,
Nintendo 64.
Ja.
Mm. Och då stod det en massa kids och spelade där, så när jag fick kontrollen då så kände jag mig lite cool för att jag hade det hemma.
Ja, ah, det var lite jag, varm i fingrarna där, va?
Att jag kunde lite så, och sen så stod jag där ett tag och så sa mamma, nej nu går vi, det så varmt här inne, du har ju det hemma ändå. Och så kände jag mig såhär tufft, vet att de andra hörde det, de andra kidsen.
Jaha, jag tror att du skulle känna sådär, shh, du vet, shh.
Mm-hmm, nej.
De ska tro att jag är en naturbegåvning, därför är jag så bra på att spela. Inte för att...
Nej, jag ville väl att de skulle säga det, bara för att de skulle veta att jag hade Nintendo 64 hemma.
Okej. Jag minns ju den här sloganen som de körde då, bland annat i Bergsala reklamtidningar, den här You snooze, you lose.
Mm, det minns jag.
Vad de menar, om man sover på releasedagen så blir man utan för att den är så populär. Vad vill de?
Ja.
Ja, i vilket fall, Shadows of the Empire var alltså en av de tre spel som fanns tillgängliga denna releasedag av Nintendo 64. Och där Shadows of the Empire, det är en subgenre, eller det är en subfranchise till Star Wars. Alltså det börjar som en våg skönlitterära böcker, och sen kommer den här serieföljetongen av Dark Horse, som till och med gavs ut på svenska, vill jag minnas. Jag tror att det var väl typ 98 någon gång.
Mm-hmm.
Det var precis då som, ja, du också, vill jag minnas, att men vi två hade börjat gilla Star Wars igen. Det var något program på TV där de berättade att, för jag använde inte internet så mycket till information då, utan det var på TV som jag för första gången fick höra att det ska komma en ny Star Wars-film som alltså ska berätta om hur Anakin blev Darth Vader. Och det var typ november 98, vill jag minnas. Så då blev jag sådär, oh, yes!
Det måste ju du ha sagt till mig då, för att, eller det första jag minns, eller så innan man började gilla Star Wars, var ju att du hade med det här Star Wars-bildlexikonet i skolan. Och så satt vi och kollade i den.
Just det.
Och så hade de massa så här coola, ja men du vet, alla dräkter och vapen och prylar och fordon och grejer. Och det var nog då jag typ fick upp ögonen för det. Plus att jag hade köpt lite såna gamla figurer på leklådan, den här som hade en massa begagnade leksaker och sånt, som låg i den här källarlokalen i stan.
Ganska långt bort på Brogatan, kan vi ju säga.
Ja, där köpte jag Stjärnornas krig-figurer, som vi sa då. Fast jag visste ju inte vilka karaktärer det var så, men jag köpte några jag tyckte var coola. För de kostade typ 30 spänn styck eller något. Jag köpte han Bib Fortuna och Darth Vader. Så fick jag en trasig prinsessan Leia på köpet.
Det var en gammal tant som hade den butiken, leklådan, var det inte det?
Mm, jag tror det. Typ finsk.
Man hade en påse med typ vapen och sånt också, tror jag.
Just det, man fick ju ett vapen till varje figur man köpte. För ja, de visste man inte köpte, vilka som hade till var.
Du får välja en vapen där.
Mm. Välj en vapen.
Och Shadows of the Empire är en så kallad interquel. Alltså den utspelas mellan då Empire Strikes Back och Return of the Jedi. Vilket innebär att alla som man vill ska vara med är ju med. Alltså Vader nämns ju, Luke Skywalker och Chewbacca. Även om de är i spelet och bara är med i mellansekvenserna, så finns de ändå med i själva berättandet.
Och mina favoriter, Prisjägaren, IG-88 och Boba Fett.
Ja, Bosk inte med, va?
Nej, det tror jag inte.
Och det innebär också att han, det är ju under den tiden då Han Solo fortfarande ligger nedfrusen i Carbonite.
Mm.
Och nackdelen med, det är ju egentligen samma som i prequel-filmen, att man liksom, de målar in sig i törn på det sättet att det finns ju alltid en given utgång. Alltså i prequel så vet man ju, okej, den här filmen, den kommer att berätta, över sig när första Matrix kom. Då kunde den handla om precis vad som helst. Man visste liksom inte. Men när prequel-filmerna kom, då visste man liksom att okej, de här filmerna kommer att berätta om det här. Man vet att det här kommer att handla om när Anakin blir ond och när han blir Darth Vader. Alltså, ja. De är ju låsta på det sättet att man vet ju när man spelar spelet att det kan, även om det går ut på det, så att det kan inte vara att Darth Vader räddar Han Solo. För det vet man har hänt i Return of the Jedi.
Ja, för jag tycker inte det gör så mycket ändå. Ja, spännande sån sidospår. Jag tycker att man får se lite annat liksom.
Mm. Det är precis innan Leia har ju den här Bush-disguisen som hon har i början av Return of the Jedi, och Luke springer runt med den här svarta Jedi-rocken som han också har i början av Return of the Jedi. Det är precis mitt emellan. Och det här spelet kom ju till Sverige samtidigt som Special Edition-filmerna rullade på biograferna här i Sverige.
Just det, de där jävlarna.
Såg du någon av dem på bio?
Nej.
Nej.
Jag har faktiskt inte så många minnen av att de ens gick förbi, men...
Jag vet att de gick i Halmstad, men jag såg heller inte någon av dem.
Nej. Det var ju de kassen, de hade gjort såna här extra datoranimerade scen och sånt fult.
Ja, fast jag glömmer alltid bort hur det var, men det var väl att första Special Edition har väl inte så jättedåligt rykte väl?
Eller jag tycker att det är rätt kassa grejer. Det är ju bland annat en datorgjord Jabba the Hutt. Han ser ut som han gör i episode 1, typ.
I första Special Edition ser han ju jättekassa ut. Det är ju typ i andra Special Edition de har bättrat på han lite, så han ser lite mer ut som...
Jag tyckte han såg rätt kassa ut där, men... Sen är det ju lite sån här scen i Mos Eisley, typ. Eller så det är såna fula karaktärer man ser att inte de liksom passar in.
Det är någon som bajsar också, är det inte det? En sån dinosaurie?
Jo, det är en sån här tramsig grej.
Oh, fy fan, när Sy Snooters i Return of the Jedi sjunger, det är så jävla störande.
Ja, oh, det är kast.
Ja.
Alltså, varför? Allt som inte är dåligt datorgjort ser ju mycket bättre ut. Varför kan inte folk begripa det?
Specialeffekter med datorer och sånt ska ju vara till för att förbättra... Typ animatronics och sånt. Alltså docker. Det ska ju inte vara bara datoreffekter. Då blir det ju sådär.
Det är det som är fel med den nya trilogin. Det är för mycket sånt. Det ser bara plastigt ut.
Det känns på något sätt att Eva McGregor bara går jämte... Eller han går bara framför en bluescreen hela tiden och låtsas prata med något som inte finns.
Det måste vara sjukt jävla trist att spela in en sån film. Nej,
jag såg en intervju. Vad fan heter han? Producenten. Han skryter ju om då inför med episode 2 är det väl att det finns inte en enda scen som inte är förbättrad med specialeffekter.
Det bara blö.
Ja, precis.
Ja, börjar inte gå och se den här filmen. Om vi ska snacka om handlingen i det här Shadows of the Empire, så är det ju att han gobbas för in ett Palpatine. Han tar kontakt med någon sån här smutsig rymdmaffia typ, som heter Black Sun. Och ledaren är ju Caesar.
Vänta lite, vad sa du? Black Sun? Är han japan?
Ah, Black Sun.
Black Sun.
Black Sun.
Ja! Ah.
Just det. Och ledaren heter Caesar. Caesar. Med X. Han liknar Grinchen, Jim Carrey.
Ja, visst gör han. Så här samma smala näsa och samma så här ljusgröna nyans.
Alltså han ser lite japansk ut däremot. Han har ju sån här fläta. Han ser lite så här samuraj ut på något sätt.
Han känns som en tidig version av något som hade kunnat vara med i typ episode 2 eller 1 eller 2 sen ju.
Faktiskt.
Xizzer.
Men då jag tycker han Dash Render. Han är rätt lik George Lucas och Harrison Ford.
Men jag tycker de här tecknade mellansekvenserna som är med i spelet, tycker han liknar Kevin Costner.
Ja, från typ Waterworld eller någonting.
Ja, precis.
Det är sant.
Men han, Caesar, han vill ju bli Darth Vaders nya lärling också ju. Och de använder verkligen ordet apprentice i den här. Det var innan Lucasfilms producer den här termen Padawan. Nej, men vad fan, du kan inte ringa nu. Hallå, jag sitter i sändning.
Ringer från utlandet?
Va? Jag hör inte vad du säger. Vi får snacka sen.
Ja, vad sa du? Han vill bli Darth Vaders nya lärling.
Gzin sa du, ja.
Gzin.
Apprentice. Och så, ja, för de nämner inte Padawan. För det ordet
har inte uppfunnit. Nej, det är kass.
Ja.
Ja. Ja, det här känns som att det är typ det sista bra innan Star Wars horade ut sig totalt.
Episode 1, alltså när jag såg den på bio, så satt jag verkligen och längtade efter att få den Star Wars-känslan. Och jag fick den i de första scenerna när Qui-Gon Jinn och Obi-Wan är på det här skeppet och den här C-3PO-liknande droiden välkomnar dem. Då fick jag den här Star Wars-känslan och slutscenen slåss mot Darth Maul. Men förutom det så var det ju inte så mycket Star Wars-känsla. Men däremot det här spelet lyckas verkligen fånga det där som man tycker är old school.
Ja, gamla Star Wars,
ja,
känns det som. Exakt. Stjärnornas krig. Liksom.
Ja, vi måste använda den termen nu, Stjärnornas krig.
Ja, det låter rätt coolt.
Vad är den här filmen, om det här var en film, vad den heter på svenska då? Shadows, Imperiet, Skuggan hette. Så bara.
Skuggan, skulle den kunna heta Skuggan av Imperiet? Nej, jag vet inte.
Imperiets mörk, eller någonting, ja.
Fan, ser jag inte en film av det istället?
Ja, jag såg på YouTube att någon hade gjort en film av det här när de använde de gamla leksakerna istället.
kast sånt. Men nej, fan. Nu har jag mjölkat ur det så att det inte går att mjölka ur det mer. Så att nu kanske Lucas borde göra en film av Shadows.
Ja, med en dataanimerad Mark Hamill.
Nej. Nej. Och eftersom man är en bounty hunter i det här spelet så har man ju en laserpistol. Typ en sån som Han Solo har.
Mm.
Man har ju... Det är rätt bra det tycker jag, för att den laddas ju upp. Man har liksom 100 skott och sen när man skjuter kvickt så sjunker den, sen laddas den liksom upp. Så man får liksom ett slut på ammunition.
Alltså det som är coolt med det är ju att det så känns ju logiskt eftersom det är laserpickadoll. Och tänker man, ja men så borde en laserpickadoll fungerat.
Mm.
Den får inte överhettas. Men däremot, vad de inte var medvetna om där, det var att det här blir ju den stora grejen sen i spel. Vi säger när första Hallå släpptes 2001.
Ja.
Då var ju liksom, det var ju hela grejen då, det här med livet. Att liksom man att det fylls upp automatiskt efterhand. Mm. Man behöver inte gå runt och leta efter köttbitar som fyller upp livet eller hitta ammo. Utan... De var väldigt tidiga på den fronten i det här spelet. Ju. Det som kändes väldigt ovant först, det var att du kunde hoppa och ducka. För det känns först som ett spel där man inte kan göra sådana grejer.
Ju. Ja, för man kan ju både hoppa och ducka. Och på banorna kan man ju plocka upp sådana här rebellmärken. Challenge points. De ligger utspridda och gömda och allt möjligt. Om man samlar dessa så händer det något.
Ja, jag vet inte riktigt vad som händer där, men det är bara om man samlar alla. Vissa var jättelätta att ta ju. Fast sen märkte när jag körde igenom igen att vi säger att den här banan som utspelar sig i öknen, då står man på en jävla pelare och så måste man typ gå ner lite grann där, för där har någon gömt en jävla challenge point.
Mm, man börjar i alla fall spelet på snöplaneten Hot eller Hoots. Hur säger man egentligen?
Jag alltid sagt, men Hot säger de i filmerna väl?
Ja, kanske de gör.
Det borde uttalas Hoth.
Men ja,
de säger ju inte, de säger hot.
Gör det enkelt så säger vi hot.
Ja, eftersom planeten är kall.
Ja. Det är ju The Battle of Hot, precis som i The Empire Strikes Back. Flyger den här snowspeeden och ska skjuta sönder AT-STs och den här klassiska scenen där man skjuter ut en vajer på en gående AT-AT som man nästan flyger runt och så att den drar ihop sina ben och så rasar den. Den här banan älskade jag när jag hyrde det här spelet 97. För den kändes så filmisk.
Var hyrde du dina spel på den tiden?
Number one.
Ja, ah, okej. Okay. Mm. Den här scenen är en av mina favoritscener av liksom alla Star Wars-scener i alla filmer. Mm. Även om jag egentligen inte gillar snö. Ja, snö och skit. Så det är de här jävligt coola, de här scenerna.
Ja, jag gillade AT-ATs och sånt. Då när det begav sig, när vi började gilla Stjärnans krig.
Ja, det känns också väldigt Lylat Wars, den här banan.
Det
här
ja, kan det gör den faktiskt.
I andra banan, då är man fortfarande kvar på Hot. Och då är ju då är man på den här Echo-basen. Och Imperiet har skjutit sönder generatorn. Där, då ska man springa runt och aktivera alla nödswishar så att hangaren öppnas. Och här är ju spelets första boss. Är ju med här, det är ju en sån AT-ST.
Ja. Och det är såna här Wampa-monster på den här banan med snömonster.
De tycker jag fast är lite läskiga.
Ja, jag tänkte precis säga det. För ja. De är liksom helt tysta och så bara går de mot den.
Ja.
Och det känns som att hur långt man än springer så följer de efter.
Mm.
Så jag fick faktiskt lite panik där. Jag tyckte de var läskiga.
Vad den här banan går ut på det är att man ska hitta då Millennium Falcon så man kan fly därifrån. För det är ju precis som i filmen att Imperiet tar över och de måste fly därifrån.
Fast det är väl inte Millennium Falcon? Det är inte typ något annat skepp som liknar den jättemycket.
Där sa du någonting.
Och banan efter här är ju då såklart en flygbana eftersom man stack med skeppet. Så då är man i någon sån här asteroidbälte. Det påminner väldigt mycket om första Stjärnornas krig, A New Hope. Då flyger man ju med den här Millennium Falcon liknande grejen. Men det är fan inte den, för att den är liksom lång på ena sidan på något sätt. Och så ska man skjuta såna här gamla TIE Fighters, 50 stycken. Och jag gillade faktiskt den banan. Jag tyckte det var skön liksom kontroll. Hur man liksom styrde skeppet och sköt. Det var rätt svårt att skjuta alla, för att när det var typ så här en kvar så var det rätt svårt att hitta den, måste jag säga.
Nej, jag håller med. Jag gillar också den här banan. De har verkligen lyckats fånga en filmisk känsla i den här scenen.
Mm.
Speciellt med tanke på hur tidigt spelet kom.
Och de använde ju alltså kända så här Stjärnornas krig musikslingor, men det känns inte så där tröttsamt, vet du, och uttjatat. Det känns ändå, jag vet inte om det är för att det släpptes innan det blev för drygt eller inte, men det passar väldigt mycket i alla fall.
På tal om TIE Fighters.
Mm.
Har du sett den här Family Guy-parodin Blue Harvest där det är TIE Fighters med?
Jag har sett delar av de här filmerna på TV.
Okej. Okej. Okay. Jag tycker så jävla thai. Så här, oh my god, it's Thai Fighters. Så Ida sitter då i Thailand. Jag bara, I must shoot.
Okej.
Okay. Men den här banan, den, hela det här spelet, jag körde om det på medium sen. Mm-hmm. Och det är ju inget svårt spel egentligen. Nej. Och den här banan är ju, i det här enkla spelet är ju den här banan typ den enklaste.
Vissa banor kan ju vara lite svåra, men ja. Mm. Överlag är det ganska lätt. Bana 4, det är min favoritbana. Jo, jag gillar den. Det är den här Ordell Junkyard. Här letar man efter Han Solo. Och då åker man på ett tåg. Jag tycker det ser rätt coolt ut. Det är så här brunt och rostigt. Allting är en sån här gammalt godståg man åker på. Och så är det liksom en enorm skrottipp eller någonting. Stämningsfull, tycker jag. Plus att IG-88 är ju bossen på den här banan. Och han är ju läskig om
han
någon.
Ja, precis. Alltså, hans AI är ju låg som snus, men han är väldigt snabb, oberäknelig och han låter elak. Men du?
Ja.
Visst får man aldrig höra honom prata i, när man ser honom i Empire Strikes Back?
Jag tror inte, men här har han en sån här, det är nog rösten som är läskig här. Den är så här metallisk och alltså så här konstig. Han är liksom helt tyst med och så bara är han bakom en helt plötsligt så att man känner skräck så att säga.
Jag blandade ihop först den här banan med nästa. Jag kommer på att den här banan gillar jag också. Det är som en 2D-bana fast i 3D för kameran är väl fokuserad bakom Dash Render hela tiden han åker på den här rälsen väl?
Ja, och så ska man liksom hoppa över till olika tåg och rätt lång bana.
På tal om IG-88.
Mm.
Det som inte riktigt stämmer är att han ser ut att ha bättre grafik än allt annat. Det spelar att han är så här blank och fin. Han ser nästan inklippt ut.
Men du, som pappfigur.
Ja.
Nej, men jag tror han är i 2D. Alltså jag tror han är pixlad.
Mm-hmm. Okej.
Okay. Mm. Sån photoshopare, boss.
En grej till om IG 88 förresten.
Mm-hmm.
Jag hittade min gamla skolkalender från när vi gick i 8:an.
Mm.
Och på en sida där har du ritat IG 88.
Mm.
Ja.
Ja, jag gillade han jättemycket då.
Mm.
Jag köpte ju en figur på någon mässa, minns jag.
En sån science fiction-mässa, eller?
Ja, det måste det ha varit. Nej. Jag tyckte att den här bossen var rätt svår faktiskt.
Ja, det gäller att hitta de här jävla målsökande skotten.
Han har sig klippt.
Och skuret.
Kallski. Nej, men han har ju någon sån här pulserande superkanon som typ dödar på en sekund om man kommer för nära.
Mm. Men jag gillar det här med bossarnas livmätaren, att det är liksom så tydligt. För direkt när det kommer en boss så ser man där det står 100% och ska man då dränka den ner till noll. Man ser liksom exakt hur mycket man har kvar.
Ja, ja. Jag gillar sån procent i spel har jag märkt.
Mm.
Och något annat spel vi snackar om i podcasten med. Ja, Batman var det. Mm.
Ja, men för det är egentligen samma sak. Man ser liksom att det är 75 000 och ska man då dränka ner det till noll på de bossarna där ju. Det är också lika tydligt.
Ja, det känns liksom skönt att veta vad man har att göra.
Fast det är bäst med procent, för då vet man liksom att okej, nu har jag en tiondel kvar, nu har jag hälften kvar till exempel. Det går så snabbt att räkna ut det där.
Ja. Och efter den här, vad händer då?
Ja, just då är ju den här Imperial Moonbase Gall. Och det här var egentligen första banan som du och jag körde tillsammans, därför att du hade ju tjuvstartat.
Ja, jag klarade rätt många banor kvickt där.
Ja.
Typ på en kväll eller något.
När vi körde den här så trodde jag att man var på Tatooine här ju. Eftersom
inte det.
När man är på den här Gall, den här mån...
Ja, den heter månen Gall.
Ja.
Gallsten.
Gallfeber.
En stor jävla gallsten. Ja.
Men det är ju sånt ökenlandskap ju. Kommer du ihåg de här jävla bruna kreaturen som ser ut sån här sandwompa?
Ja, de bajsmonster.
Ja, de där. Ja, precis. Bajsmonster från den här Dogma, ja.
Eller Conker's Bad Furry.
Ja, det är med också.
Men jag begrepp inte vad det var för något egentligen.
Nej, jag vet. De var ju bara med här. De är med när man går längs den här bergväggen och sen är de inte med mer.
Nej, det är väl typ Ian också.
En annan grej som möter på den här banan, det är ju alltså gammeldags Stormtroopers.
Ja, det gillar jag.
Mm.
Ja, fan, de borde verkligen göra film av det här för att det känns som gamla men ändå nytt liksom.
När serietidningen Shadows of the Empire, när den miniserien publiceras i Sverige, så minns jag att jag tyckte det var så coolt att på omslaget, hur de var tecknade, att Harrison Ford verkligen såg ut som han gjorde i filmerna där och Prinsessan Leia och Luke Skywalker, alltså de har verkligen tecknat av dem som de ser ut exakt som i filmerna, framförallt på omslagen som var så jävla snygga tyckte jag.
Jag tycker de borde göra en animerad film, tecknad film.
Tecknad i stil med vilken film då?
Ja, men så som mellansekvensen i spelet eller serietidningen liksom. Mm. Eller vad man ska säga.
Jag tänkte få sådär Aladdin.
Ja, Aladdin.
Ja.
Jaha, nej, inte så kanske. Men... Eller, jo, kanske. Ja, lite mer serietidningsaktigt kanske, jag vet inte.
Det var den här banan jag menade att jag tyckte var tråkig.
Jaha, ja, det var. Fast jag, ja... Var det inte här man hade jetpack?
Jo, det vill säga det var, ja. Det var
ja, så det var ju kul, tyckte jag i alla fall.
Den är också sådär ju, att den är 100% och så får man då liksom, när man ska använda den så går den ner lite. Hemligheten är att man måste dutta lite grann på knappen så att den inte drängs direkt.
Ja, man får liksom först hoppa ut i tomma intet och sen sätta igång jetpacken och sen får man liksom tajma så att man glider och så att man hinner till nästa avsats innan den åker ner till noll den här mätaren.
Det är ju som i Mega Man 3, du vet den här Rush, när man har tagit den och så ska man då... Att inte den ska dränkas direkt med att man hoppar liksom på den.
Nej, jag gillar det att man liksom får komma upp i den här hangaren och hitta den här jetpacken och så flyger man ut och jakt på Boba Fett.
Men innan man möter han så är det en miniboss, då är det en AT-ST igen.
Utfyllnad.
Ja, men det är ändå... Mm.
Fast Boba Fett är ju jävligt cool i det här spelet.
Mm. Han är jäkligt cool, han rör sig på något schysst sätt innan man börjar slåss mot honom.
Sen gillar jag själva striden med att båda har jetpacks liksom och åker runt i en... Någon begränsad rund... Ja, vad är det? Någon rund start... Vad heter det? Sån där helikopterplatta. Rymdskeppplatta.
Alltså, jo, jag gillar också det, men det känns konstlat det där. För att på den här helikopterplattan som du nämnde så är det liksom fyra block som ser ut som berg. Fast det är bara rektangulära block. Det ser väldigt... Det ser inte ut så någonstans ju.
Nej, men jag gillar ändå striden. Att man liksom flyger runt med jetpacken och så... Får man komma upp på såna här höga avsatser och typ ta nya vapen och fylla på liv och grejer. Och sen när man har dödat Boba så får man ju till och med slåss mot honom i Slave One, alltså hans rymdskepp.
Ja, men hur var det där nu? Man hinner inte slåss klart med det, varför han sticker väl?
Ja, man...
Jo, han sticker för han måste dö Return of
hans
the Jedi.
Hans liv går ju ner, men han dör ju inte, han går ju in i.
Men det var det jag menade när vi började prata om spelet, att man vet liksom att man dödar inte Boba Fett där, för jag vet att han blir nedkastad i Salacken. I...
Jag gillar det att det är väldigt stor variation för nästa bana, den här Mos Eisley's Cantina Canyon-grej. Mm. Så kör man ju speederbike.
Just det.
Tyvärr så är den ju jävligt kvick. Det är väldigt svårt att styra den genom sådana här smala passager och grejer, men jag gillar den så fan ändå, den här banan, av någon anledning.
Den är så snabb att den nästan blir komisk.
Det ser jätteroligt ut om man åker in i väggar och så bara... Ja, men de har liksom byggt banan med så här smala gånger och små portar. Och sen bara, men vi gör så att den kör ju typ 1000 km/h. Och så bara... Vroom, pff, rakt in i väggen. Men jag gillar det att man jagar såna här skräcka på speedbikes som ska skjuta ner dem.
Luke är ju där, jag kommer inte ihåg riktigt vad han vill. Men han är i alla fall... Han ska till Jabbas palats, tror jag.
Luke gnäller säkert i alla fall.
Don't do that. That's my...
You're making a mess.
Help me, I can. Yes.
Han är en riktig gnällspik, Luke.
Jag kommer ihåg i tidningen Python så var det en gång en sån här Star Wars-spel. Ett drickaspel. Och så stod det, ta en hel dunk av något varje gång Luke Skywalker gnäller.
Det var något superspel med sån här shotta, var det inte? Och så skulle man ta en shot varje gång han
gnäller.
Ja. Det var kul. Men sen... Det liknar jättemycket podracingen i alla fall i episode 1.
Såklart, episode 1 har ju inte släppts än. Men de här jäkla, vad ska man säga, mörkbruna bergsväg. För först är man inne där i Mos Eisley stan. Och sen kommer man ut i öknen och kör över såna här. Det är ju en salak som man kör över där.
Ja, det var ju häftigt när vi kör över den.
Men sen kommer man till de här bergsvägarna. Och det känns nästan som att de har använt det här i episode 1. Sen är ju exakt såna, samma typ av berg som är med i podd.
Sen gjorde de ju faktiskt ett spel av podracingen ju, då när episode 1 kom, som också kom till Nintendo 64. Och det är ju väldigt likt det här, så jag kan tänka mig att de har tagit inspiration.
Mm.
Har du spelat det spelet? Nej. Det heter typ episode 1
Racing.
Eller race.
Jo, jag vet vilket det är, men jag har inte kört det. Och sen nästa bana, det är ju den här där man ska ha tag på ritningarna till dödsstjärnan, för att rebellerna tänker att de ska vara lika smarta som i New Hope, att aha, om vi hittar ritningarna på den nya dödsstjärnan, kan vi vara lika smarta som vi var då, att vi hittar liksom sån här något kryphål så vi kan förstöra den.
Och den här banan är väl den som känns mest som de gamla filmerna, för att det är så här svart, blank metall och massa stormtroopers och grejer. Den ser väldigt så här 70-tal ut.
Jag vill se, speciellt med dörrarna, du vet, som är så här runda. Men man är ju
ja, på just det. Ja. Någon som delar sig typ.
Eller? Ja, man är ju på något rymdskepp på den här banan och så är det exakt som i, ja men en sån här Imperial Starfleet eller fan de heter i.
Ja, det är väl här man ska flytta massa sån här lådor och hoppa upp och se liksom olika våningar då. Och så ska man dra en massa switchar så att rätt dörrar öppnas och grejer så man kommer vidare.
Bossen på den här banan heter Loaded Droid och han liknar Surge från Toy Story.
Vem är det?
Det är han, den här onda Buzz Lightyear's nemesis.
Mm-hmm.
Han liknar honom fast han är helt
ja, grov. Ja, han ju. Ja.
Mm. Men han var ju inte så för jag minns reklam på första försöket. Och sen efter den här banan så säger Libo, är ju den här hela droiden som Dash Randall har med sig på sitt skepp. Han säger att man måste springa runt och stänga av något fält så att hans skepp kan komma och plocka upp honom.
Sen efter den här så får man ju bada i skit. Då hamnar man ju i kloaken. Jag gillar fan mellansekvensen. Den känns väldigt serietidning så här.
Ja, men i mellansekvensen så märker man att det är baserat på en serieböcker. Därför att alla jävla nyckelscener berättas vi i de här serietidningsliknande cutscenes. För att det är bara de här mellansträckorna som han spelar och sen berättas, ja, nu händer det här jätteviktigt och det här är jätteviktigt.
Sen har de ju faktiskt valt att göra dem i 2D, alltså pixlat med, så att de är jävligt snygga med mellansekvenserna. Det är inte så här rejäl i 3D. Kloaken, ja.
Ja, förbannat osmakliga färger här ju.
Ja, bajsbrunt och spygrönt.
Ja.
Men Leia har ju blivit kidnappad.
Så är det. Är man prinsessor i tv-spel så är det så. Då blir man kidnappad.
Ja. Och eftersom detta är Zizos palats så borde det ju vara hans bajs man var där.
Zizobajs, ja.
Mm.
Grinchenbajs, som grön. Ja.
All hans lyxmat han har taggat i sig. Men då ska man komma till en sån här rörsystem där. Jag gillade faktiskt den här banan. I alla fall när man kom dit.
Fast jag inte gillade med den här banan. Det var ju så fort man hamnade under vattenytan. Det var så jävla segt.
Ja, det var rätt skumt för man har ju fortfarande den här jetpacken. Och ja, ska man liksom flyga i vattnet. Det var inte skumt.
Mm. Det är bossen på den här banan förresten.
Mm.
Det visste jag inte då. Men sen fattade jag att den bossen som man möter här, det är ju en stor jäkla fiskbläck liknande sak med tentakler.
Ja, just det. Det är den som drar ner Luke i det här skrotutrymmet de hamnar ju.
Ja, i New Hope får man ju aldrig se vad fasen det är som drar ner Luke där.
Mm.
Du vet, ja, det här rummet där väggarna ska gå emot dem.
Ja.
Utan det ska vara den här filuren då.
Ja.
Dianoga heter den.
Ja, det är lite kul att de har använt sådana grejer från de gamla filmerna. Faktiskt.
Ja, och sen när man har, för man ska ju sikta på ögat på den här bossen. Och sen när man har klarat den här banan, vad hamnar man då?
Ja, då är det ju Zizos gömställe typ. En sån här lila gammal bana. Det är väldigt mycket så här springa fram och tillbaka skit här tycker jag. Det är väl de här röda snubbarna med, är det inte det?
Röda
det ser ut som typ Emperor's Royal Guards eller något, men det är ju inte de. Men det är väl de som är alltså Shadows seriens stormtroopers eller vad man ska säga. Är inte det?
Här på den banan så kommer ju också de, för att du redan. Men sen finns det ju gröna som liknar, de i sig är ju jättelika Master Chief från Halo-spelen. Det är som samma hjälm och samma,
ja,
färg och samma gröna nyans på dräkten.
Ja, och bossen på den här banan var ju riktigt jävla svår. Det är den här stora roboten ju med hans låt som Chewbacca. Och sen har han ju tre former med, så att man springer runt i någon labyrint av något slag, så har man då jetpacken. Och när man har dödat två former av han så blir liksom hovet kvar som flyger runt högt upp. Och då har man plötsligt bara typ 30% kvar av sin jetpack. Så när man har använt upp det då så får man ju liksom springa i labyrinten och försöka skjuta den här. Och det var riktigt så.
Det var ju det segmentet som vi gjorde om flest gånger verkligen.
Ja, typ 10 gånger något säkert.
Det var också lite småläskigt, vill jag minnas.
Ja, men bossarna är lite läskiga för att de var liksom kom upp bakom en så här tyst.
Men han, den här bossen, Gladiator kallas han. Han är en sån här jättestor robot och han har extremt snygga färger. Han är liksom svart och gul. Och sen så där smal och lång och så här rörlig.
Sen är det spelet sista banan, Skyhook Battle. Och jag är ute i rymden när han flyger med det här Millennium Falcon-skeppet. Och så har Caesar någon sån här stor rymdstation. Där man liksom ska peppra sönder en massa småskepp. Det är väl också TIE Fighters och grejer. Sen efter det så är det, den här stationen har liksom fyra armar, man ska säga. Där det sitter såna här generatorgrejer på, som man ska skjuta sönder då. Och det var rätt svårt för dem liksom laddar sig upp igen, eller man ska säga, så att man måste ju vara kvick.
Jag kommer att vi fattar inte det först, vi tror att vi gjorde fel, för att det står så här, skjut sönder Tourette's, står det.
Ja, vad fan är Tourette's liksom?
Ja, syndrom liksom. Men det var för att vi var för långsamma, för de hinner startas upp igen. Ja.
Sen när man väl har slagit ur dem, då ska man liksom flyga in i de här långa armarna och ta sig ända in i kärnan och skjuta sönder den inifrån så att hela stationen exploderar. Lite som dödsstjärn.
Det jag gillar med det är de här, när man flyger in, och det är ju liksom såna här olika hinder som är antingen ovanifrån, underifrån eller från höger eller vänster, så man då måste zigzacka genom det där skeppet ju.
Det var rätt svårt, för det är väldigt minimalt med plats.
Först tänkte jag, hur fan ska vi hålla reda på vilken utav dem vi har redan skjutit sönder, för den här kärnan måste man skjuta från alla fyra håll, men de här armarna börjar liksom brinna. Man är klar, så man ser exakt, okej, nu har jag den och den på andra sidan kvar där.
Jag gick ju och väntade på att Caesar skulle vara slutbossen, men det är ju inte.
Den här skiten, Skyhook, den exploderar ju.
Och det är ju liksom ingen sista boss på det sättet.
När vi körde ihop så körde vi på Easy ju. Och så fattar man att man har missat någonting. Och vi trodde väl att det var sista banan. Det man ser i slutscenen, det är Leia och Luke med på Tatooine. Och det här precis innan Return of the Jedi ska börja. Då är på Tatooine och så undrar de liksom, vad fan är Dash någonstans? Hoppas han klarade sig. Och så står det så här, klarade, du måste klara på en svårare svårighetsgrad. Men jag gjorde det sen, för jag körde på medium. Men det enda som händer, det är att efter det, då får man se fortsättningen på den här mellansekvensen när Dash på sitt skepp åker iväg en sån här jävla spiral i rymden. Ja, hyperspeed. Det är liksom allt, att han lever och mår bra.
Ja, det var ju inte så jätteroligt slut.
Nej.
Okej, grafik i det här spelet då. Jag tycker det är kul att de har använt mycket av de här miljöerna från de gamla filmerna faktiskt. Ändå om vissa barn är rätt trista, så alltså, tycker jag ändå att det är ändå många spännande barn. Och det är ju faktiskt väldigt snyggt fortfarande, tycker jag, för att vara... Ja, men Nintendo 64 har ju ett många spel som känns väldigt suddiga och lite så här luddiga, om man ska säga dimmiga. Men jag tycker det här känns väldigt fräscht fortfarande.
Ja, speciellt med tanke på att det var liksom det här och två andra som var liksom de första spelen till Nintendo 64. Ja. Jämför med Perfect Dark som släpptes 4 år senare i USA, eller 3 år senare i USA. Det spelet har ju åldrats sämre vad gäller grafiken det här, tycker jag.
Men har inte det till och med en sån här expansion pack?
Ja, det har till och med en sån, ja. Den är ju bara skit för det, sen är expansion pack.
Ja. Ja, första banan, den här Hot, den är ju egentligen snyggast i hela spelet.
Ja, det är för mycket brunt och öken och bajskloak efter det.
Och det jag gillar mest med spelet är ju mellansekvensen, att de verkligen har gjort en sån här serietidningsliknande 2D cutscenes liksom.
Ja, de känns på någon anledning så känns de inte nördiga, de här. De känns mer, vad ska man säga, konstnärliga, jag vill ta i, men de känns inte nördiga i alla fall. Nej.
Nej. Sen musik och ljud då.
Det är också samma sak, fast man säger att banorna och sånt påminner om de gamla filmerna, men det bästa med musiken och ljudet är att det är typ hämtat från samma bibliotek, från alla Steven Spielberg och George Lucas filmer allt från skottljud till fiendeskrik där. Du vet.
Ja, det är verkligen exakt som i filmen.
Och jag menar att musiken som är skriven speciellt för det här spelet funkar ändå väldigt bra. Stråkar, ja, och pampigt och... Jag gillar slutlåten också, den som är Skyhook Battle. Den påminner om den här låten från episode 1 när de slåss mot Darth Maul. För att det är en kör som sjunger i bakgrunden. Vad tyckte du om kontrollen?
Ja, alltså jag vet att du klagar på det mer än vad jag gjorde, men det var ju typ inte för en halva spelet som vi upptäckte att man faktiskt kunde strifa och gå i sidled. Och då blev den genast bättre. Men jag tycker att den är rätt bra kontrollen då faktiskt.
Vi tänkte direkt att strifa gör man med C-knappar, för det gör man i GoldenEye och Jet Force Gemini. Men jag tycker att kontrollen är spelet stora minus, måste jag säga. Och här, till skillnad från grafiken som känns gammal men ändå värdig på något sätt fortfarande, så kontrollen har ju verkligen åldrats. Alltså det är sådär, vad fan ska man säga, just sådär slirigt när man går, och det är väldigt ofta man ska gå på den här smala sträckor. mycket. Alltså inte bara när det här speederbikesbanan, utan när man ska gå vanligt bara på en smal sträcka, så är det så där man som en ölfull ungdom, man vacklar liksom fram och tillbaka hela tiden.
Alltså jag tror det är mycket just hårdvaran i kontrollen, alltså spaken, den är ju ett dåligt design från början.
Ja, men det är ju inte så i Donkey Kong 64 till exempel, som senare.
Nå, kanske inte, men det, ja. Jag har ju bytt min spak, som du vet, till en sån här med en kula, precis som i GameCube.
Gjorde den operationen själv, eller?
Ja, okay. Och jag kan säga att alla spel blir ju jättemycket lättare att hantera med den.
Men det jag gillade var att det finns ju autosikte.
Det var rätt bra. Fast det hade varit bra om man också kunde styra det själv faktiskt.
Fast det hade varit svårt med tanke på att till PlayStation, där finns ju två analoger ju. En för att styra, en för vapen. Men här är ju bara en, så det har varit svårt att få med det på något sätt. Det är väl därför som det inte finns med, bara för att det finns en analog här.
Jaha, om vi ska ge det här spelet lite betyg, ja.
Ja.
Ska jag?
Kör du.
Jag ger det här spelet 5/8 bitar. Jag tycker att det håller bra än idag, och jag trodde faktiskt inte att det skulle vara så kul att spela det igen som jag faktiskt tyckte. Och det är ju faktiskt ett av de bättre Star Wars-spelen. Finns ju mycket skit också. Helt klart godkänt och kul fortfarande.
Fan, ja. Det är svårt. Det känns tråkigt att jag kommer ge det här spelet samma betyg, men det är verkligen vad jag tycker, verkligen. Det är lika bra som de andra spelen jag har gett 5/8 bitar, för det är nämligen det som jag ger spelet. Det känns ju gediget, alltså det är hantverksmässigt bra, och Dash Rand, jag tycker är en jävligt cool karaktär.
Ja,
men jag tycker att det här är det svagaste Nintendo 64-spelet vi har kört hittills i vår podcast. Det bästa vi har kört är Diddy Kong Racing, tycker jag, och sen Lalat Wars, och sen kommer det här.
Det är ju inte ett av de allra bästa spelen, men det är ändå ett av de bästa Världens krigsspel, måste jag säga.
Vet vad jag har i min hand här nu?
Nej.
Jag vet inte om det hörs att jag bläddrar här. Men det är Superplay februari 1997.
Är det det gröna numret med Mario på framsidan?
Ja, detta är det numret som jag läst mest av alla Superplay. Och februari 97, som sagt, ja. Och det är det här numret som de första spelen till Nintendo 64 recenseras. Och vi ska se här på... vi ska se vad det finns för rubriker på omslaget. Det står Super Mario 64, världens bästa spel. Oh, jag kommer ihåg från den här tidningen, köpte jag på Konsum i Furet.
Då. Jag köpte min på en sån tobaksaffär. Det var typ det första sån dyra magasinet jag köpte.
Okej.
Okay. Och jag har kollat den väldigt mycket också.
Oh, i det här numret kan man även läsa att Mother 3 kom istället heta Earthbound 64.
Det släpptes då, det gjorde det.
Nej, det släpptes här. Det blev ett Game Boy Advance-spel istället, för jag minnas. Vi ska se här recensioner. Oh, den här jättelånga recensionen på Super Mario 64. Här gula sidorna. Oh, okej. Okay. Star Wars Shadows of the Empire till Nintendo 64. Vi ska se här.
Fick den till typ 96?
Vi ska se här vad de skriver. Vilda rymdstrider, horder av stormtroopers, gigantiska rymdkryssar och fartfyllda jakter genom Mos Eisleys gränder är bara några exempel på LucasArts senaste skapelse att erbjuda. Grafik 91/100, ljud 94/100. De skriver precis som i filmerna, ljudet. Blunda och njut. Och betyget totalt, det är Martin, är det som har recenserat, det är han som hade med animesidorna.
Ja.
90/100, och han skriver det bästa Star Wars-spelet någonsin. Och det var ju det då, verkligen. Ja, alltså, vi har inte kört något Star Wars-spel som kommer efter det här faktiskt, men då i alla fall så var det ju det. Ja, det är om det. Så bara se vad fan fick. Ja, just det! Super Mario 64, kan man säga, det fick 98/100. Och jag kommer att läsa sen att anledningen till att man inte gav det 100/100, det var att man visste ju redan då att Legend of Zelda 64 skulle släppas ju, och de ville spara betyget 100/100 till det spelet.
De vill väl inte göra om samma misstag som de gjorde med Donkey Kong Country, kanske.
Ja. Vad kan de inte bara stå för det att de gav det för mycket när det kom? Liksom?
Nej, jag vet inte. Kass.
Men du?
Ja.
Boba Fett förresten.
Jaha.
Minns du ryktena innan episod 2 skulle ha premierat? Ja, ryktena sa ju såklart att han skulle vara med då, men att det skulle visa sig alla Metroid, att det skulle vara en tjej.
Boba Fett?
Ja.
Nej.
kommer jag läste det på något sånt jävla Star Wars forum då på nätet. Det var precis, första, det var, måste vara första forumet jag hängde på. Kommer inte ihåg vad det hette, men det och superplay.net när Superplay var blått.
Ja, jag minns inte. Okay. Jag hängde på Gone.
Games Over Network, va?
Jag tror det. Men däremot kommer jag ihåg att jag hittade någon sån typ dåligt photoshopad bild på Boba Fett. Fast det visste jag inte då, för jag visste inte att man kunde photoshopa. När han hade liksom hjälmen i under armen. Mm. Så såg man han utan hjälm. Fast det var ju inte den skådisen, så det var ju fake. Men
var det Jango Fett sträckt eller var det?
Nej, det var Boba Fett.
Jaha.
Vad fan?
Visste inte man kunde photoshopa.
Ja, men vadå, det här var typ 97. Jag har ju inte haft någon dator innan dess.
Då är 98. Mm-hmm. När vi precis hade börjat samla på gamla Star Wars-figurer, alltså de från 80-talet. Då satte vi ju in en annons i Hallandsposten.
Ja, vad var det du skrev? Star Wars-gubbar köpes max 30 kronor styck, var det? Var det?
Ja, för att du hade köpt... Du sa att du köpte dem på leklådan för typ 30 kronor stycket. Så vi måste ha tänkt ja. Att aha, de andra tar säkert också 30 kronor
stycket. Alla är värda 30 kronor styck.
Ja, fast jag vill minnas att vi visste ju att de kostade mycket ju.
Mm, fast vi tänkte att Halmstadbo inte visste.
Precis, så var det.
Det var ju inte direkt många som ringde på annonsen. Det var ju ingen som ringde. Jag kommer ihåg, det var en sån här jobbig dag att man satt så här och bara väntar. Och sen varenda gång det ringde så var det såklart inte dem. Det var ju typ såhär mormor eller... Ja, någon annan.
Vill du Movemus eller Star Wars?
Nej.
Jag skojar. Ja.
Men nej, så blev jag så besviken den där gången det ringde så bara var det inte... Ja, nej. Jag blev helst glömma den annonsen. Hittade inte vi den? Vi kollade väl upp en gammal Hallandsposten på Bibblan. Jo. Och typ i sommar så hittade vi den annonsen.
Det var det. Det var september någon gång då, 98. Mm.
Nej, så vi fick ju ingen app överhuvudtaget på den annonsen. Men vi ville ju sen ha de här jävla figurerna. Så att du hade ju berättat om ett ställe i Köing som ligger en bit utanför Ullared. Comic Land.
Mister?
Ja, Comic han heter ju Mister Comic Land.
Ja.
Det var ju något skumt. Från början var det väl någon slags, det skulle väl vara någon nöjespark där man kunde liksom gå i skogen bakom hans affär. Så byggt upp massa så här. Ja, men de stod sådana här plast-Batman-figurer. Han har byggt upp så här kulisser och det var jättekonstigt. Ja. Lite som Neverland på något sätt, fast...
Fast i Köinge.
Ja,
det är ju Mark Jackson i Köinge. Det är han evigt ung. Fast ja. Om Mark Jackson är Peter Pan så vill han vara Fantomen istället ju.
Liksom Neverland fast i ett litet white trash-land i samhället. Typ.
En solblekt Castle Grayskull kan han ha där. Mm. Och så här utspridda actionfigurer på en minigolfbana. Så är det ett museum.
Och så här typ utsågade sån här plywoodskivor. Han har typ målat Asterix och sånt på.
Mm.
Mm. Och då har han en affär i anslutning till det här. Där han typ säljer såklart serietidningar då, och gamla filmer och massa figurer. Alla grejer är ju liksom helt solblekta och trasiga och smutsiga.
Men ta betalt i kanan.
Ja, men så i alla fall så berättade ju många för mig om detta. Och då åkte jag ju med dig och din mamma, var det va?
Mm-hmm.
Vi skulle dit och köpa Stjärnans krigfigur. Jag kommer ihåg att jag hade med mig väldigt lite pengar. För att jag tänkte väl att han också skulle ta 30 kronor styck för dem, men... det gjorde han inte. Och jag kommer ihåg att jag mådde så jävla illa på vägen dit. Så att jag blev alltid åksjuk när jag var liten. Men det blir jag ju fortfarande i sig. Men jag mådde så jävla illa. Och jag kommer ihåg att du satt i baksätet med mig och snackade hela resan om typ Star Wars och massa grejer. Och jag bara Jag tror att jag mådde så illa så jag kunde liksom inte ens prata. Så jag kallsvettades verkligen. Och sen kom vi fram dit så mådde jag ju fortfarande sjukt illa. Så vi gick ju in där och då hittade vi någon sån här liten låda där han hade Star Wars-figurer. Och det var ju bara skit. Men jag kommer ihåg att jag stod och tittade på dem. Men jag kunde liksom inte glädjas över för att jag mådde så illa. Typ en minut efter vi hade gått in i affären så var jag tvungen att springa ut. Och så spydde jag på hans trappa där. Han hade en sån här ramp. Sån här ramp liksom. Som jag spydde på då. Och då undrar du vad fan jag tog vägen. Men jag kom ju in rätt kvickt. Jag kom och din mamma så kvar i bilen och bara så mig när jag stod och spydde. Det hade varit kul om hon tänkte så bara, oj, han har sådana priser. Nej, så jag gick in där sen igen och vi hittade ju några figurer, men det var ju mest skit. Alltså, vi ville ändå ha dem. Jag kommer ihåg att jag köpte ju Tibor, den här i Woken. Okomplett. Och FX7, den här fula...
Konservöppnare.
Ja, droiden som ser ut som en konservöppnare. Köpte jag inte någon mer också? Eller var det bara dem? Köpte inte du typ han Klatu eller Nikto eller vad fan heter?
Jag köpte Klatu och han Solo Carbonite som han sa var den gamla, men det var ju som, men jag visste ju på något sätt att det var den nya figuren.
Mm.
Men han sa ju att det var den gamla så därför köpte jag den.
Jo,
plus jag, nej, plus jag köpte en sån här Micro Machines Yoda också, för Yoda var min favorit i Star i Stjärnornas krig då ju.
Mm. Jag kommer inte att vara rädd för han. Mr. Comic Land. Han var ju så här hålögd, så så här nyvaken, så här en sån här kanintoffle på sig och typ pyjamas.
Han har alltid sån här salva i ögat också, så han ska kunna se ännu sämre.
Så han sa i dominsalva så på så här ännu dimmigare.
Ja, han är ju Michael Jackson. Han gruntar i sina mjukisbyxor och kanintofflor.
Dock inte lika glamorös.
Nej.
Men så går han och frågar honom någonting. Och så var han så jävla sarkastisk hela tiden. Så man liksom blev rädd verkligen för honom. Han hade ju massa gamla He-Man-figurer, men jag kommer ihåg. Det var något så här huvud som fattades från någon. Bara för att, ja, han men såg inte vad han hade.
De hade ju varit en del av hans nöjesfält. Mm-hmm. De He-Man-figurerna. Det var ju de här gamla från 80-talet såklart. Men eftersom de har varit ute i typ 2 år. Så de var smutsiga och solblekta.
Liksom.
Ja, och sotiga figurer var det ju, som han sålde.
Ja.
Fantomen och Tintin. Vad kan vi gilla mest ju?
Mm. Och det här Agent X9 och grejer.
Mm.
Men sen var jag ju där någon gång efter det med. Typ 2 gånger. Och en av de gångerna hittade jag faktiskt Luke Skywalker i sån här Stormtrooper-outfit. En som är en ganska dyr figur.
Mm.
Men så hade han liksom Obi-Wans kappa på sig. Så han, han trodde att det var Obi-Wan då, så fick jag en jättebillig.
Mm. Ja, det är han där Obi-Wan där va? Ja.
Ja.
Han är väl, han som var boråsare, det är han väl?
Ja, det är han. Det märker man på.
Han ser ut han, typiskt på rosa också.
Ja, ja, men hela han alltså är lite märkvärdigt, ska vara lite så
viktig pet och snor.
Ja, viktig pet. Mm. Men hade inte du någon kul historia om någon grej som ramlade bakom någon hylla eller vad
det var? Jo, det var typ en av första gångerna jag var där, typ 1 år innan du följde med dit, och då var jag där med båda mina föräldrar, och jag visste inte han var liksom farlig. Så jag bara, han har ju inga priser på någonting. Så jag frågade liksom så här. Fast då var det med serietidningen jag var ute efter. Så jag vad kostar den där? Ja, och den där då? Ja, så försvarade han. Jag märkte att han blev mer och mer trött på mig varje gång jag frågade. Och det slutade med att jag ville kolla på något som var rätt högt upp. Jag tänkte, ja men jag är ju lång, jag når ju den grejen. Vi säger att det var typ något inbundet seriealbum med Kalle Hobbe kanske då. Men jag rev ju ner den så han har bakom hyllan ju. Och han hörde ju på en gång att det var som hade rasat ner. Så han sprang ju fram där ju. Och var skitförbannad såklart ju.
Mm.
Och precis så hade min mamma kommit in. Som typ började snacka med honom om det här. Och så sa han, ja men är det klart att man blir sur först. Så går sonen runt och frågar vad allting kostar. Sen rivar jag ner en tidning bakom hyllan. Det är klart att man blir irriterad. Men min pappa som är lite händig, han lyckas ju skruva ur den här jävla hyllan som var fastskruvad i väggen och ta ut den här grejen och blev så här snäll istället.
Ja, sjukt.
Och jag kommer också precis, den gången jag var inne där så kom det några unga som var typ något och ingen med och skulle sälja tidningar där. Mm. Tänk att det här är typ pojken 9-10 års åldern och så säger han till dem, nej det här kan inte ha, det här är bara dynga.
Men just det, jag var en gång med min morfar med. Och då när jag kollade på hans figur, han hade Comic Man. Vad heter han? Mr.
Comic Man.
Superhjälte. Ja, skitsamma. Jo, så gick min morfar bort till den här vuxenhyllan med porrfilmer. Och så tog han typ så här, ja, men 5-6 olika då. Och jag bara tänkte, vad gör han? Han var ju dansk, min morfar, så han bara, yeah, jag måste ha det här när frugan sover. Och han bara, ja, det förstår jag, du måste. Ja, det känns lite skumt. Ja, men åter till den gången där vi var, när jag spydde på trappan. Sen när vi gick därifrån och satt oss i bilen och skulle backa ut, så såg vi att han kom ut med sin kaffekopp.
Just det.
I sina jävla kanintofflor. Och så gick han rakt i min spygla.
Tur att han är jävla
kul. Här tänker man, hade halkat. Det är nog liksom som bara sticker. Så lång, sucker.
Du vet såhär, burnout.
Ja. Fast om det är de som skulle känna honom, så han kanske är snäll innerst inne.
Ja, det tror jag säkert att han är. En missförstådd geni. Men sen hittar vi en säljare typ i början av 99 som sålde grejer till oss.
Ja, jag hittade ju någon sån här jävla annons i typ Gula Tidningen. Det var någon i Skåne som skrev att han sålde Star Wars-figurer. Och så hörde jag mig att jag ringde honom. Och då sa han, ja, skicka en lista. Och så tog det typ säkert 2 månader eller något. Så fick jag ett vanligt jävla brev på posten om en sån här jättelång faxad utskriven lista där han då hade fyllt i med bläckpennor exakt vilka figurer han hade och några kompletta, hur mycket han tog för dem grejer. Och jag för mig att jag tog med den till skolan, va? Så kollade vi igenom den, vad vi ville ha då. Och sen ringde vi honom och då hade han ju typ inte hälften av det han sa och allt vad det var. Men vi beställde väl lite, men jag kommer inte ihåg vilka figurer det var bara.
Ja, jag fick ju först R2-D2 och Logray. Jag minns att du Java i alla fall, väl?
Ja, det var han vi beställde, ja. Just det. Sen beställde vi av honom en gång till. Och då sket vi och hämtade ut paketet. Så då blev han jättesur.
Ja, för vi har hittat en annan säljare som var billigare. Man kunde köpa samma figurer som hette typ Lord. Ja, men Lordi heter han i efternamn typ, vill jag minnas.
Lord.
Mats Lordi, ja.
Okej. Ja, så då blev han ju skitarg. Sen bestämde vi oss för att vi ville ju busringa honom för några år sedan. Och det har vi snackat om ett annat avsnitt, att vi ringde och sa att vi hade köpt figurer av honom som inte hade kommit. Det verkar ju konstigt. Så bara, ja, det var liksom, ja, när var detta då? Så bara, ja, i typ mars. Ja, alltså 1999
alltså. Jo, det var kul.
Ja.
Ja. Men innan vi kör tillbaks bilder ut av ett, ska vi kolla vad vi har i skivarkivet?
Ja, det kan vi göra.
Nu ska vi se här. Vad säger som den här? The saga begins with Weird Al Yankovic.
Det blir bra.
A long, long time ago, in a galaxy far away, Naboo was under an attack. And I thought me and Qui-Gon Jinn could talk the Federation into maybe cutting them a little slack. Their response, it didn't thrill us. They locked the doors and tried to kill us. We escaped from that gas, then met Jar Jar and Boss Nass. We took a bongo from the scene and we went to feed to see the queen. We all wound up on Tatooine. That's where we found this boy. Oh my, my, this here Anakin guy. Maybe Vader someday later, now he's just a small fry. And he left his home and kissed his mommy goodbye, saying soon I'm gonna be a Jedi. Soon I'm gonna be a Jedi. Did you know this junkyard slave isn't even old enough to shave? But he can use the force, they say. Do you see him hitting on the queen? Though he's just 9 and she's 14. Yeah, he's probably gonna marry her someday. Well, I know he built C-3PO be a Jedi. Now we finally got to Coruscant, the Jedi Council. We knew would want to see how good the boy could be. So we took him there and we told the tale how his midichlorians were off the scale and he might fulfill that prophecy. Oh, the Council was impressed, of course. Could he bring balance to the Force? They interviewed the kid. Oh, training they forbid, because Yoda sensed in him much fear. And Qui-Gon said, now listen here, just stick it in your pointy ear. I still will teach this boy. He was singing, my, my, this here Anakin guy. We caught a ride back to Naboo, 'cause Queen Amidala wanted to. I frankly would have liked to stay. We all fought in that epic war, and it wasn't long at all before little Hotshot flew his plane and saved the day. And in the end, some Gungans died, some ships blew up and some pilots fried. A lot of folks were croaking, the battle droids were broken. And the Jedi I admire most met up with Darth Maul and now he's toast. Well, I'm still here and he's a ghost. I guess I'll train this boy. And I was singing, my, my, this here Anakin guy. Maybe Vader someday later, now he's just a small fry. And he left his home and kissed his mommy goodbye, saying, soon I'm gonna be a Jedi. Soon I'm gonna be a Jedi. We were singing, my, my, this here Anakin guy. Maybe Vader someday later, now he's just a small fry. He left his home and kissed his mommy goodbye, saying soon I'm gonna be a Jedi.
Ja, det var ju hans låt precis innan episode 1 hade premiär.
Mm.
Så att man fick reda på typ hela handlingen innan vi ens hade sett filmen.
Han är rörlig här.
Ja, han lyckas verkligen hitta själva, vad fan ska man säga, hitta något speciellt i alla sina parodilåtar.
Det är sant. Idag i Tillbaka till bildet 1 så snackar vi ju om gamla serier, men jag tycker att vi har ju snackat väldigt mycket nostalgi i det här avsnittet, så vi kanske borde ta något från våra lyssnare.
Mm, vi ska se om vi hittar något. Svetnikov, alltså Ivan Komsic, tipsade oss för en tid sedan om den här gamla tv-serien Mask. Det är ju den här tecknade 80-talsserien. Ytterligare en sån tv-serie som blev till leksaker sen ju.
Ja, just det.
Det var den som var som typ en blandning mellan G.I. Joe och Transformers, kan man ju säga. Vi ska se vad han skriver här. Hade en VHS av denna som jag säkert såg 80 gånger om dagen. Nej, men en jävla massa gånger i alla fall. Det var ett avsnitt när en ung robot klagade på huvudvärk och begärde en magnesyl. Fattade inte riktigt hur en robot kunde ha huvudvärk, än mindre käka tabletter redan i tidig ålder. Min bror lyckades på något sätt förstöra fodralet och ville gottgöra det på ett fyndigt sätt genom att rita en dagmask på framsidan. Uppskattade det inte.
Mask, ja.
Ni är riktigt sköna att lyssna på. Hoppas att det fortsätter när den där andra podcasten lägger ner. Då kan vi lugna våra lyssnare med det, att det är precis vad vi planerar.
Ja, och vi planerar också att ta alla deras lyssnare när de har lagt ner.
Men det är förresten den här Mask. Den tecknas av den här Dick, eller D-I-C.
Dick. Jag tyckte att det var kul. Jag var liten att den heter Dick. Så är det Dick.
Dick. Ja, men så sa det. Det var inte någon som var den här råttan som maskot som kom åka ner på skidor.
Det var, det var bara någon logga som typ fejdade sig ut.
Ja, men så här feta, ganska typ blå. Ja. Men de gjorde ju skitmycket. Jag har någon lista. De gjorde The Real Ghostbusters, New Adventures of He-Man, och Lystrantian, Expecto Gadget, Skogsfamiljerna och alla de här jävla Nintendo-serierna, Captain Planet och Zelda och Super Mario. Då.
Just det. Vad sa du att den är någon fransk eller vad?
Lystrantian och Lyst 31. Science fiction-serier som utspelas på något jävla fartyg uppe i rymden. Mm-hmm. Som ska vara som typ på någon sån här grekisk gudasaga. Fast den är i kosmos istället. Mm-hmm. Angående tv-serien Mask så var det förkortning för Mobile Armed Strike Command. Och de slogs ju mot den här onda Venom, som då förkortning för Vicious Evil Network of Mayhem, som de som vanligt ville ta över världen. Och det jag minns av Mask, det var att den visades på den här Sci-Fi Channel, som inte jag hade, men som däremot min syrra hade. Henne var jag hemma hos, och jag kommer ihåg att hon hade också TV1000. Då första gången jag fick reda på att det fanns en kanal som hette TV1000, och trodde jag såhär, shit, vi har bara ettan, tvåan, fyran. Innebär det här att det finns typ kanal 5, kanal 6, kanal 7, kanal 8. Alltså hela vägen upp till 1000.
Jag trodde också att det var 1000 kanaler. Liksom.
Precis, för att det är ju logiskt ju.
Ja, då var det ju det i alla fall.
Men i vilket fall, men annars minns jag också att en gång jag var sjuk hyrde mamma Mask till mig på Videorent från Fredsgatan då. Och rösterna gjorde såklart av
Gunnar Ernblad.
Gunnar Ernblad, kan du gissa någon mer?
Peter Harrison.
Ja, yes. En till borde du klämma in i alla fall.
Anneli Berg.
Ja.
Beatrice Järos.
Nej.
Thomas Bolme såklart.
Nej.
Nej.
Jag kan ta de två, Staffan Hallestam och Per, och Per Sandborg.
Just det. Inte Andreas Nilsson då?
Inte på den listan jag har i alla fall. Men minns du de figurerna? De var ju rätt små, ungefär samma storlek som Dino Riders-figurerna.
Det enda jag alltså vet eller minns från Mask-grejen, det är liksom att jag hade två sådana små figurer som jag köpte i Tyskland. Och att i den här He-Man-serietidningen så var det Mask och He-Man i samma tidning.
Satellitserien hette den. Den serietidningen minns jag för att den kom 87, och så i, under första året så var liksom hälften var Masters of the Universe eller He-Man, och andra hälften var Mask. Men sen den serietidningen ändrade namn sen typ under 88, så blev den då bara Masters of the Universe-serier.
Det var ju de Atlant. Jag läste Mask.
Nej, precis. Jag tyckte inte om figurerna då, men vi kan posta på Facebook-sidan några av de figurerna som fanns med Mask. Alltså så här, efterhand så var de rätt fräsiga. Alltså varje figur kom ju med ett fordon, och det var inte så att fordon förvandlades till en robot, men vad ska man säga, ett sekundärt. Ja, men sekundärt. Det är exempel någon jävla motocross som förvandlas till en jävla monsterfordon med en sågklinga på till exempel.
Men de figurerna jag hade, det var sådana som såldes i tvåpack, precis som Dino Riders. Så jag hade aldrig några fordon, det var liksom bara två figurer. Fast det jag gillade med dem var att de hade sådana hjälmar man kunde ta bort.
Just
jag hade en liten fetisch för sånt när jag var liten.
Ja, det var därför jag gillade dykare och sånt. När jag var liten.
Ja. Men jag kan försöka passa en bild på de figurerna jag hade i alla fall.
Vi får prata om några mer tv-serier i nästa avsnitt.
Ja,
vad händer med då förresten?
Då ska vi ju spela ett NES-spel igen. Little Nemo the Dream Master från Capcom.
Där kan jag säga att det här blir ju, ja, det spelet är ju typ en av de mest nostalgiska spelen för mig någonsin. Jag fick det på min 8-årsdag och jag ser mycket ljust tillbaka på den dagen.
Fräsigt. Ja, och vi vill ju som vanligt ha kommentarer och mejl och iTunes-recensioner av er, så att ge oss allt ni har.
Var inte rädda för att ge förslag vad vi kan ta upp härnäst, oavsett om det är något gammalt retrospel eller någon mer tv-serie som ni tycker att vi ska prata om. Och enklast att ta kontakt med oss, det är väl på Facebook-sida. Bara söka Pixelklubben 64 eller mejla oss på pixelklubben64@gmail.com om du är sån som föredrar sånt. Ja, det var det hela väl.
Hej Sveriges i Lingonskog.
Ja, vi hörs nästa vecka. Tack så fan för att ni har lyssnat. Så. Ja. Då ska vi öppna där. Och vi ska skicka. Bye bye baby bye bye.